Idag ska det handla om Guds goda hand. Barnvälsignelseakten här idag med handpåläggning är inte bara en vacker ritual så att säga. Den är väldigt urgammal som biblisk symbolhandling. Det betyder inte att det är något mystiskt eller hemlighetsfullt och magiskt som händer när vi lägger händerna på små barn och beder för dem. Det handlar inte om det. Det handlar inte om någon slags energi eller kraft som överförs. Som man talar om när det gäller New Age och healing. Att det är energi som överförs på det sättet till från en människa till en annan. Präster och pastorers händer är inte annorlunda än andra människors händer. Och när vi använder oss av handpåläggning som här idag, så är det ett sätt att åskådliggöra att Gud är verksam. Guds hand finns med. Och det är det som gör all skillnad i världen. När uttrycket Guds hand används i de bibliska berättelserna, så handlar det om Guds makt, om Guds kraft, om Guds auktoritet, om Guds godhet och omsorg. I psalm 19 så heter det: himlarna vittnar om Guds härlighet, och himlavarmet förkunnar Guds händers verk. Alltså, Gud har varit i verksamhet i egenskap av en hantverkare med sina händer och spänt ut hela himlen och lagt jordens grund. Hela skapelsen är ett verk av Guds mäktiga hand. I berättelserna om människans skapelse, det står i första Mosebok 2, att Gud formade människan från jordens stoft. Och Gud framställs nästan som en krukmakare. Det är samma verb som används i Jeremia 18 när det står om krukmakaren som formar sitt kärl. Så skapelsen vittnar både om Guds stora makt och om Guds finkänsliga hand. I den bibliska historien så betecknar Guds hand hans fullständiga kontroll och makt och auktoritet. Det står i Ordspråksboken 21 att konungarnas hjärtan är i Guds hand som vattenbäckar. Han för dem vart helst han vill. Om du har en vattendroppe i din hand och den skulle kunna tala och säga till dig: jag kan kila iväg vart jag vill, ja. Så skulle du le, för du är väl medveten om att vattendroppen inte kan kila iväg någon annanstans än den riktning som du med en liten ansträngning väljer att vrida din hand i. Så beskrivs Gud, och så beskrivs kungars hjärtan i Guds händer. Han har kontroll över historien. Nebukadnessar, den store konungen, var som en droppe i Guds hand. Han vred lite på handen och Nebukadnessar fick utföra Guds vilja. Kores kom till makten i det persiska riket. Den tidens mäktigaste man, Gud rörde lite på handen. Och han måste tillåta att Israels barn får vända tillbaka till Jerusalem och bygga upp templet. Under hela Israels historia kom handpåläggningen att markera överförd auktoritet från Gud. Välsignelse från Gud. Så när patriarken Jakob skulle be för sina barnbarn, Josefs söner, så la han händerna på dem och välsignade dem och profeterade över dem. Och när Josua skulle avskiljas till Mose efterträdare, så la prästen händerna på honom och Mose la sina händer på honom. Och som en följd därav står det att han blev fylld med vishetens ande, så att han på ett bra sätt kunde styra folket och leda det vidare. Så Guds mäktiga hand, som kunde styra kungars hjärtan och historiens utveckling, vilade på ett särskilt sätt över dem som vandrade på Guds vägar. Det står om Esra att Guds goda hand var över honom. Så att när han skulle med sin lilla grupp vandra tillbaka till Jerusalem ifrån fångenskapen borta Babylonien på 450-talet före Kristus, en farofylld väg på flera månader, så stod det att det gick bra, den där farofyllda resan, för Guds goda hand var över Esra och hans medresenärer. Och hemligheten till det står det förklarad i Esra bokens 7:e kapitel. Jo, det var nämligen så att Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och till att leva efter den och sen också att undervisa. Just i den ordningen måste det vara: studera, tillämpa och sen kan man undervisa andra. Och Esra hade vunnit respekt hos folket och även ända upp i palatset. Det är för att man såg att han var en man som levde som han lärde. Han vandrade i lydnad för Gud och Guds goda hand vilade över honom. På samma sätt var det också med Nehemja. När han trädde upp inför Artaxerxes, den persiske kungen, den dåtidens mäktigaste man, och begär att få vända tillbaka till Jerusalem och bygga upp muren som var neddriven, så står det att, ja visst, världens mäktigaste man plötsligt beviljar Nehemja detta. Varför då? Jo, det är för att Guds goda hand var över Nehemja. Och Guds hand är mycket större och mäktigare än alla kungars gemensamma makt. Vilken trygghet och vilken välsignelse att få ha Guds goda hand över sig. Men det är inte nog med det. Om man skulle kunna se Guds hand på något sätt över sig, så skulle man upptäcka till sin överraskning att den är full med namn. Och skulle man titta riktigt noga, så skulle man faktiskt upptäcka sitt eget namn. Det är samma namn som står i Livets bok. Och genom profeten Jesaja så sa Gud till Gamla testamentets Guds folk, där de trodde att de var övergivna av Gud. Nej, 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 säger Herren. Kan en mor glömma sitt barn? Så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Naturligtvis inte. Och även om hon kunde göra det, så ska jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag tecknat dig. Hur skulle jag kunna glömma dig? Mina två döttrar kom hem en dag från skolan. Då var de kanske i 10-årsåldern sådär. Och fnittrade och visade varandra öppet vad som stod någonting i deras händer. När jag kom och skulle se. Nej, nej, jag fick inte se. Men till slut så lyckades jag ändå få se det. En hand som öppnades. Och där var ett hjärta. Och i det hjärtat stod ett namn på en kille i klassen. Så där är det med Gud också. Va? Han har våra namn skrivna i sina händer. Och han ser det första, liksom det första som påkallar hans uppmärksamhet. Och det betyder att han älskar oss. Och han tänker absolut inte och kan inte glömma oss. Vi är ständigt föremål för hans omedelbara uppmärksamhet. Och han gläds över oss. Han gläds över oss. Han glömde heller inte ett fallet människosläkte som hade vänt honom ryggen. Universums konung och herre lät sig födas in i vår historia, i vårt fallna släkte, i den här världen där döden regerar. Hur vågade han ta den risken? Ett nyfött barn skriker i natten ur ett stall i Betlehems utkanter. Och hela frälsningshistorien vilar plötsligt på den sköra tråd som ett nyfött litet gossebarn utgör. Och den hand som med sina fingrars vid spände ut hela universum. Liksom han, hela universum rymmer i hans utspända fingrar. Och den hand som vägde alla världens hav som en vattendroppe står det i sin mäktiga hand. Den handen når nu inte ens runt Josefs snickartumme i stallet i Betlehem. Så liten är den. Och den mun med vars skaparkraft och ord hela universum hade blivit till. Den munnen diar nu vid tonårsmamman Marias bröst. Hur märkligt detta är. Hur Gud har blivit så liten. Efter flykten till Egypten och återkomsten till Israels land så bosatte sig familjen så småningom uppe i Nasaret. Där Jesus barnet alltså växer upp. Och han får lära sig timmermannens yrke. Det innebär att Jesus, Guds son, har gett största tänkbara dignitet och värdighet åt arbetande händer. Större delen av Jesu liv tillbringade han i snickarverkstaden. Jesus blev en skicklig hantverkare. Han vet hur man använder hammare, såg och hyvel och andra redskap som hör snickarverkstan till. Och enligt traditionen så dog Josef tidigt i familjens historia. Vilket innebar att Jesus i egenskap av den äldste sonen fick ikläda sig försörjningsansvaret för sin mamma och sina åtminstone 5-6 syskon. Var det 4-5 bröder och 2 systrar som han hade. Och det här höll han på med ända upp till 30-årsåldern. Han blev väl förtrogen med de olika träslagen. Han visste vad de skulle användas till. Han kunde tillverka plogar och sängar och pallar och dörrar och fönsterluckor och även takbjälkar. Allt från fin snickeri till grova att bygga hus och det som fordras där för en snickare. Och hade en dörr gått sönder i något hem i Nasaret, så gick man ner till Jesus snickarverkstad och knackade på dörren. Skulle du kunna komma och laga våran dörr imorgon? Och Jesus kommer med verktygslådan i handen. Och han fixar den där dörren. Och när han har gjort det så tror den fungerar bra. En stol som Jesus tillverkade till exempel var säkerligen trygg att sitta på. Och Jesus fuskade inte med sitt hantverk. Det hade undergrävt i så fall hans förtroende som förkunnare. Så det där hängde ihop. Och arbetet som han utförde krävde lika mycket av honom som vilken människa som helst. Jesus vet vad det är att tillbringa långa dagar i en snickarverkstad och komma hem på eftermiddagen, kanske med blåsor i händerna, sågspån i håret och en verkande rygg. Han jobbade hårt. Jesu händer var arbetarens grova händer. Så när han i 30-årsåldern gav sig ut på sina förkunnarresor och vandringar, så var det många som skulle få en underbar beröring av de här två händerna. En dag så kunde man höra någon ropa, oren, oren! Och hela hopen av människor vek undan. En spetälsk man kom ropande. Men Jesus vek inte undan. Han låter den spetälske mannen komma fram till honom, falla ner för honom och säga, Herre, om du vill kan du göra mig ren. Då gjorde Jesus något som chockade omgivningen och väckte stor förundran. Jesus räckte ut sin hand och rörde vid den spetälske, liksom han var helt orädd för den smitta som han eventuellt bar på, och säger till honom, jag vill, bli ren. Och genast blev mannen ren från sin spetälska, och kanske sjöng han den här texten. Aldrig ska jag glömma den dagen han kom. Han hörde mitt rop, han vände sig om. Jag sprang till hans möte, jag kastade mig ner. Jag ropade, Herre, låt mig få bli ren. Det var då som jag kände hans hand på min kropp. Han rörde vid mig, han reste mig upp. Han rörde vid mig som bar dödens spår. Han rörde vid mig och han sa, jag förmår. Som årsgamla löv föll spetälskan av. Han skuggan fördrev, han livet mig gav. Nu ropar jag, ren, jag är ren. Nu jublar jag, ren, jag är ren. Och jag är säker på att den mannen kunde aldrig glömma Jesu ömma händer. I stormens natt på Genesarets sjö, så vet vi när Jesus kom gående där, att Petrus gärna ville komma honom till mötes. Men han grips ju av fruktan och sjunker i vågorna. Jesus sträcker ner sina starka snickarhänder och lyfter honom upp. Och när Jesus vid ett annat tillfälle undervisar i synagogan, så fanns det en kvinna som under 18 år varit krokryggig, oförmögen att räta på sin rygg. Hon kunde inte. Och när Jesus såg henne stå där, så kallade han henne till sig. Och han sa till henne, kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Och genast så rätades hennes krokiga rygg upp. Och hon började prisa Gud. Jesu händer. Och en av de mest förtroendeingivande sakerna som jag tycker kan sägas om Jesus, det är att barnen trivdes i hans närhet. Det var naturligtvis väldigt spännande för barn att hänga på där Jesus gick fram. För det hände ju spännande saker, rätt häftiga saker. Lama kunde börja gå, och blinda kunde börja se. Döva kunde börja höra. Ja, till och med döda hade uppstått. Så när lärjungarna en dag frågade Jesus, hur är det egentligen? Vilken är störst i himmelriket? Alltså vilken av oss, underförstått. Då gör Jesus någonting oväntat. Han kallar fram ett barn. Och det var tydligen inga problem för ett barn att springa fram till Jesus. Utan tvekan kom liksom det här barnet, kanske en femårig flicka, framspringande och ställde sig där för Jesus, vid Jesus, som om det vore hur naturligt som helst. Och du vet, barn har ju en de har en intention om, eller inte, vad heter det? De vet om vi vuxna tycker om dem eller inte. Det känner barn. Jag vet, uppe i Dalarna i min mormors by när jag var liten, så var det en bonde som hette August och bodde på ena sidan vägen. Han älskade barn. Han var alltid så där rolig och uppsluppen och generös och sa roliga saker till oss barn. Och vi lekte gärna på hans gård. På andra sidan vägen bodde Ville. Han tyckte inte om barn. Han behövde inte säga det. Vi kände det. Vi lekte aldrig på hans gård. Så där är det. Men i Jesu närhet, det trivdes barnen. Och även de vuxna hade fått förtroende för Jesus. Det får vuxna när de ser att någon tycker om deras barn. Då känner de också förtroende för den personen. Så de kom gärna nu till Jesus med sina barn och ville att han skulle röra vid dem, står det. Som om det liksom skulle räcka. Och han tog gärna upp dem i famnen. Och han la sina grova snickarhänder på deras huvuden. Och han välsignade dem. Hans händer gjorde aldrig någonting ont. De slogs inte. De var aldrig hårda. Men det var de händerna, mina vänner, som vi band i ett Getsemane en gång. Låt mig för någon minut bara få föreställa mig att jag var en av de där som skulle binda hans händer. En av tempelpolisens vakter. Och då tänker jag så här. Vi satt där i vaktkasernen och väntade. Nattens uppdrag skulle bli en snabb affär. Det var ju bara fråga om en enda man. Han skulle gripas och bindas, det var allt. Det var jag som skulle binda honom. Enkelt jobb. Det var inte första gången. Jag vet hur man surrar både händer och fötter med hårda knutar. Ingen har någonsin kommit undan mina knutar. Ingen. Men när vi gav oss iväg den där kvällen, denna stora hop av soldater och tempelpoliser och annat folk med vapen och påkar och svärd i händerna, då kändes det som om det var någonting som inte riktigt stämde. Det var ingen rövare vi skulle gripa. Det var ju bara den där nazaren eller profeten eller vad han nu var. Så jag började tumma lite grann på repen. Det var ju bara honom det gällde. En enda man. Vi gick ut i natten mot Getsemane. Judas visade oss vägen. Och han fann honom. Och han kysste honom som ett tecken till oss andra att det var honom vi skulle gripa. Kommandanten nickade åt mig just som ett svärd blixtrade till i lågornas sken. Och en av de våra högs örat av på. Och innan någon hann ingripa så var profeten där och rörde med sina händer på ett helande sätt i den skadade huggsåret. Och det blev helat. Det var de händerna som jag skulle binda. Två soldater höll honom i ett stadigt grepp med händerna bakom ryggen. Nu var det ju min tur. Han försökte inte fly. Inget motstånd. Det var helt överflödigt att ens hålla i honom. Han stod där liksom ett orubbligt, majestätiskt lugn. Utan minsta tecken på motstånd. Och ändå var hans händer så svåra att binda. Jag började fumla med repet och kände hur handsvetten började lacka. Kommandanten såg otåligt på mig. Men jag kunde bara inte binda hans händer. Inte såna händer. Kommandanten ilsknade till, kom fram och knuffade undan mig och tog tag i repet och drog till om hans händer extra hårt med dubbla knutar. Och jag stod ensam kvar när de förde bort honom i mörkret. De händer som formade Karlavagnens stjärnbild och satte månens bana i balans. De händer som gav vidden åt hela universum och gav åt sol och stjärnor deras himmelska glans. De händerna band vi i Getsemane när i nattens timmar han var där för att be. De händerna band vi och vi band dem hårt. Men i sitt hjärta bad han: Fader, de förlåt. Vi vet hur Jesus sedan under nattens timmar skuffades från den ena skenrättegången till den andra med bakbundna händer. Och när Pilatus i morgontimmarna låter honom träda fram inför folket, så står han där med bundna händer och en sönderpiskad rygg. Och en törnekrona nedtryckt över hjässan så att små bäckar av blod sökte sig ner över kinderna och blandade sig med soldaternas spott. Så behandlade vi Gud, Guds son. Och de fruktansvärda ropen ekade genom Jerusalems gator. Korsfäst honom! Korsfäst honom! Man löste repen tillfälligt om hans händer bara för att han skulle kunna bära korsbjälken som lades på hans skuldra ut till Golgata. Och stapplande gick han genom Jerusalems gator och försökte hålla i den där korsbjälken. Väl framme vid Golgata så sträckte man ut hans händer över tvärbjälken. Och Jesus skriker av smärta när de långa spikarna letar sig genom hans handvrister och in i korsvirket. Så gjorde vi när Gud i Kristus sträckte ner sina händer till oss. Vi naglade dem fast vid ett avräkningskors. Och jorden darrade, står det, och solen dolde sitt sken i sorg och skam över det illdåd som vi som mänsklighet var kapabla till den dagen när vi korsfäste härlighetens konung och herre. Lärjungarna hade flytt som skrämda får över Olivbergets kullar den där natten. Men vi var delaktiga i det som hände. Vi lämnade dig ensam i ett semande kamp. När ångestens blodsvett i din panna trängde fram. Vi övergav dig alla vid förrädarens kyss. Och dina fridsamma händer vi band. Vi låste in oss av rädsla för ditt öde. Vi krossades av budet om din död. Vi anade ej då den seger som var vår. Och den glädje som låg bort. Om dina sår. Graven kunde inte behålla livets herre. Den levande fanns inte längre bland de döda. Och när påskmorgonen grydde så glänste daggen i segerrus runt den bortvältrade stenen. Och när aposteln Johannes senare på ön Patmos ute i det Egeiska havet fick skåda den förhärligade Kristus, så finner han knappast ord för att beskriva denna överväldigande syn. Och när jag såg honom, säger han, så föll jag ned såsom död inför hans fötter. Men vet du, då hände något underbart. Den till intet gjorde Johannes som ligger där får uppleva hur den förhärligade Kristus lägger sin högra hand på honom och säger: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Jag var död, men se, jag lever. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och så får han se nästa scen hur den förhärligade Kristus håller de sju gyllene ljusstakarna i sin hand. Det är de sju församlingarna. Och det är ingen fel tillämpning att säga att Värnamo pingstförsamling hålls av Kristus, den förhärligade Kristus. Han håller denna församling i sin hand som någonting dyrbart, för honom dyrbart. En dag, kära vänner, en dag ska vi få känna Guds hand i en triumferande slutscen av den mänskliga historien. Lejonet av Judas stam, som en dag visserligen såg ut som ett lamm som hade genomgått ett dödslidande. Han har nämligen vunnit seger. En seger som ska innebära en oräknelig skara framför tronen. Och han ska då med sin hand torka alla våra tårar från våra ögon. Som en försäkran om att ingen död, ingen sorg, ingen gråt eller plåga någonsin ska vara mer. Hur ska inte det kännas? Att få sina tårar torkade av de händer som vi genomborrade på korset. När våldets gärningar har sopats bort från scenen, hur vi längtar efter detta. Och skräckens välden har tvingats till reträtt. då ska vi stå där som drömmande på stranden och hylla honom som fredens tron beträtt. När ljusets morgon har tvingat mörkret gå i landsflykt och fridens furste förvandlat allt till nytt, då ska vi stå där som drömmande på stranden och våra tårar ska torkas av den handen som lät sig såras i svaghetens triumf. Halleluja. Och det är därför vi har haft barnvälsignelse här idag. Det är hans händer som har varit verksamma och är verksamma i hans älskade församling. Och barnen är inneslutna i Guds mäktiga händer. Är du också det? Ska hans händer en gång också torka alla dina tårar för gott? Då måste du, liksom barnen, få med Jesus att göra. Då finns det en nödvändighet som David upptäckte när han försöker hålla sin synd obekänd och ouppklarad. Han säger, din hand var tung över mig dag och natt. Jag försmäktade som av sommarhetta. Det är fruktansvärt att ha Guds hand tung över sig. Är det ditt tillstånd, så behöver det inte vara så när du går ut ifrån denna gudstjänstlokal. Du kan gå ut härifrån med Guds goda hand över dig. Det är för att det finns förlåtelse. Det finns återupprättelse. Eller som Jesus själv uttryckte det. Jag har kommit för att ni ska ha liv och övernog. Mina får lyssna till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Och så säger han, jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin förgås. Och ingen kan någonsin rycka dem ur min hand. Evigt bevarade. Amen. Vi prisar och lovar dig, och kära älskade frälsare, för att du kom hit och lät dig så såras. Ja, först visar du att du inte var för hög för att jobba en snickarverkstad. Du var enkel nog att stiga ner på det plan där vi befinner oss. Förlåt oss att vi behandlade dig så illa. Men tack att du vände dina sår i en seger. En seger som du nu skänker åt vem som helst som vill komma. Så ber jag särskilt för den som är med här i gudstjänsten eller sitter hemma och hör och ser denna gudstjänst. Om de upplever att din hand är tung över dem, så ber jag att de ska blicka mot ditt kors och se att allt är förlåtet. Och ta emot den nåden och istället få uppleva Guds goda hand över sitt liv. I Jesu underbara namn. Amen.